Gott. Tack Olivia. Tänk dig att få bo på den franska rivieran. Det gör väl ingen här inne, eller? Har vi någon som kommer direkt kanske? På besök i regniga Sverige. Ingen som bor på den franska rivieran här inne. Men tänk er att få bo där. Det är varmt och härligt. Men tänk om den kunde ligga i Vänersborg då. Då hade vi ju kunnat bo där hela gänget. Rivieran i Vänersborg. Det skulle man vilja ha. Det är ju både närheten till Trollhättan. Men också värmen. Det hade ju varit ultimat. Och tänk om man dessutom varje fredag hade fredagsmys utanför dörren som man bara kunde gå ut och vara med på. Vet ni? Den här platsen finns i Vänersborg. Ett boende som heter Bovieran. Är det någon som har hört talas om det? Ja. Det är ett hyreshus för 55 plus där man kan bo och klimatet inne i deras liksom utegård eller vad man kallar det. Det är byggt som ett hus som är runt och i där. Där är det riviera klimat. Och på fredagarna så serveras fredagsmys på den här innergården. Eller jag vet inte var den serveras, men det serveras i alla fall fredagsmys. Och jag och min man var på besök hos Dan och Gudrun, som var med i den här församlingen tidigare, men som har flyttat för några år sedan. Och då bodde de där, och det är precis som jag beskriver. Gemensam fredagsmys varje fredag som man kan vara med i om man vill. Och jag minns den där kvällen när vi var hos Dan och Gudrun, och jag minns att vi åt kreps. Jag minns inte så mycket vad vi pratade om, men det jag minns, det var att de berättade att varje morgon så hade kvinnorna på en våning bestämt att vi dricker kaffe ihop klockan 10 varje förmiddag. Så Gudrun kunde gå ut där och dricka kaffe med sina vänner på samma våning varje morgon om hon ville. Olika kvinnor med olika berättelser som möts varje fredag, varje förmiddag. De bodde på samma ställe. Och jag blev så inspirerad av det sättet att leva och bo nära varandra. Att dela måltider med varandra och då bara en kopp kaffe. Och den här boendeformen, så som de bor där, ger ju möjlighet till den här gemenskapen. Att leva ett gästfritt liv. Att dela livet med varandra, att bjuda in någon i sitt eget liv. Det gav dem också möjlighet till vila. De behövde aldrig vara med på det här kaffet om de inte ville. De behövde inte vara med på fredagsmyset. Man kunde vara inne i sin lägenhet hela tiden om man ville. Och vi alla kanske inte ska flytta till Vänersborg. Jag får ju inte ens flytta dit. Men jag kan inte släppa det som jag upplevde där. På det boendet. Den gästfriheten som de hade. Hela huset andades i gemenskap. Ett öppet hjärta och omsorg om varandra. Och hela den här hösten så har vi temat välkommen hem. Vi har talat om att du är välkommen hem till Gud. Vi har talat om att du är välkommen hit till den här kyrkan. Du är så varmt välkommen hit. Och idag vill jag tala om att du är välkommen hem till mig. Inte idag, men gärna någon annan dag. Det blir väldigt många om alla följer med idag. Men jag vill tala om gästfrihet. Och att vi bjuder in varandra, hem varandra, in i våra liv. Det är någonting som jag tror verkligen ligger varmt om hjärtat på Gud. Det är liksom så han har tänkt att vi ska leva tillsammans med varandra. Och gästfrihet, det är så mycket mer än att bara bjuda in någon till sitt hem. Det är att bli inbjuden i någons liv. Det är att bli inbjuden att vara med, att ta plats. Och det är mer än bara en snabb handling. Det är en attityd som vi ständigt bär med oss av kärlek och ett öppet hjärta. Det är att bjuda in någon att vila tillsammans med dig. Att bjuda in någon att äta och dricka. Att stötta upp, att trösta. Att duka upp ett bord där ingenting fattas. Lessie, du får ta med dig mikrofonen fram. Hon har haft praktik här den här veckan. Och nu ska du få läsa ett bibelord för oss.
Precis, så jag ska läsa från Saltaren och jag ska läsa psalm 23. En psalm av David. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft. Han leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever.
Och Gud är liksom gästfriheten personifierad. Hos honom så tror jag att jag bara kan slänga upp mina fötter på bordet. Jag tror att han har dukat med mitt favoritporslin. Jag vet inte, den här behöver inte ni sitta och läsa på. Jag vet inte vad ditt favoritporslin är. Någon kanske gillar Mon Ami. Någon som har den hemma? Nej. Maj har den hemma. Någon. Vad har vi mer för favorit? Kanske Swedish Grace. Den är ju väldigt populär. Hur många Swedish Grace har vi här inne? 1, 2, 3. Ja, det är många. Det är ett fint porslin. Massa olika färger. Det kan vara fint, men det kan komma från second hand kanske. Det behöver inte vara fint heller. Ja. Second hand är ju toppen när man ska handla porslin. En del har ju 100 olika koppar i alla möjliga porslinsorter. Det är ju väldigt vackert också. Och jag tror att det som du tycker om, där du känner dig hemma, så ser det nog ut vid Guds bord. Om du älskar att ha massa saker, massa blommor och höga vasar kanske, då ser det ut så när Gud dukar upp åt dig. Eller så kanske du vill ha det jätteenkelt. Du kanske inte föredrar att ha någon duk. Du kanske bara lägger mackan direkt på bordet. Då tror jag att Gud dukar upp så åt dig. Han vill att du ska känna dig hemma hos honom. Och han är liksom den som är gästfrihet personifierad. Och hur är det när någon har dukat upp ett bord för oss? När någon har gjort det så att vi tänker, wow, den här personen har verkligen brytt sig om mig. Den har gjort som jag vill. Min man, när han var ung, liten, jag vet inte hur länge Josefs mamma höll på med det här, men han hade liksom sovrummet bredvid köket. Så kvällen innan det var frukost så frågade hans mamma, vad vill du ha att dricka på morgonen? Vill du ha kaffe? Vill du ha varm choklad? Vill du ha det här och det här? Och sen på morgonen när han vaknade så kunde han kika ut och se om det stod där på bordet. Och när det var färdigt så gick han upp och åt sin frukost. Det var ganska lyxigt. Ja, lite bortskämd kanske. Men vilken fin gest. Så där tror jag Gud är mot oss. Så där tror jag Gud älskar att vi får ta del av hans kärlek. Och det är ganska härlig känsla när någon har gjort sådär. När någon har gett en frukost på sängen kanske. Eller bara bjudit hem en på en måltid så man slipper laga det själv. Och i Guds rike, där finns det inga gränser för vem som får sitta vid hans bord. Där är vi alla välkomna att ta del av måltiden. Spelar ingen roll vem jag är, vart jag kommer ifrån, vad jag har varit med om, hur jag mår. Vi alla får plats vid Guds bord. Det finns inga inbjudningskort som du kanske har fått inför ett bröllop där det står att du ska ha kavaj på dig. Finns inte det. Som Sabine säger, behöver inte ha liksom det perfekta porslinet. Vi alla får plats vid Guds bord. Precis som vi är. Det finns ingen åldersgräns. Vill du sitta vid Guds bord så får du plats vid hans bord. Det är liksom det enda. Gud vill att du ska vilja sitta vid hans bord och då får du plats vid hans bord. Han bjuder in oss alla och Jesus visar oss vägen i hur det här kan se ut att vara gästfri när han möter en man som troligtvis var utstött. som stal och som folket beskrev som en syndare, men som klättrar upp i ett träd för att få en skymt av Jesus. I Lukas 19, och vers 1 och framåt står det så här. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkets skull, eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom, Zacchaeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. Zacchaeus var tullindrivare och syndare. Och på den tiden så gjorde man inte så att man bjöd hem någon som jobbade med det här yrket. Måltider då var en grej som alltså, det var jätteviktigt vem man åt med. Man åt inte bara med vem som helst. Det var inte som att ta en stödkorv som vi kan göra idag. Snabbt på Biltema bara. När man äter måltid med någon, då är det på riktigt. Det är liksom jätteviktigt vem jag äter med. När jag äter med dig så accepterar jag dig. Och att dela måltid med någon innebär att man visar socialt och religiöst godkännande. Alltså vi håller med varandra när vi äter måltid tillsammans. Och så säger Jesus, jag måste komma hem till dig nu. Jag vill komma hem till dig. Och alla som såg det mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. En tullindrivare var en som jobbade för de romerska myndigheterna. Och då var Israel ockuperat av dem. Och eftersom de samarbetade med romarna tog de ofta ut höga avgifter. Så de var liksom som förrädare mot det judiska folket. Och så säger Jesus, jag vill komma hem till dig. Jag vill äta med dig. Och många tullindrivare missbrukade sin makt och tog pengar från folket. Så när Jesus gör det här agerandet så visar han att han vill ha gemenskap med alla, oavsett social status eller tidigare handlingar. Så jag undrar, liksom, hur uppfattade Zacchaeus allt det här? Hur tror ni att han kände där uppe i trädet? Det var ju fullt med folk. Det var därför han klättrade upp i trädet. Men också föraktet av människorna runt omkring honom. Det står ju att människorna mumlade förargat. Tänk om någon skulle följa med mig hem och äta. Lessie ska följa med mig hem och äta i eftermiddag. Och så kommer hela gänget efter och bara, vad gör hon? Följer hon med henne? Hon kan inte följa med Linnea. Tänk om jag hör det. Att få höra det från ett helt folk. Men följer inte med henne hem. Undrar hur han kände. Men Jesus säger, skynda dig ner från trädet. Jag vill komma hem till dig. Och man kanske hade kunnat förstå det om man inte hade haft så mycket för sig. Om Jesus var uttråkad och det var helt tomt där. Så kanske det var enda alternativet. Men så var det ju inte. Utan det var ju fullt med människor. Så fullt att Zacchaeus fick klättra upp i ett träd för att få syn på Jesus. Och så väljer ändå Jesus att se den enda mannen och gå hem med honom. Zacchaeus som inte hade sagt förlåt till någon än. Han var fortfarande tullindrivaren. Han var fortfarande samma person. Han var inte omtyckt. Men han hade bestämt sig för att klättra upp i ett träd för att se Jesus. Och det tror jag att Jesus ser. Det var liksom det enda han gjorde. Han klättrade bara upp i trädet för att se Jesus. Han hade inte bekänt honom knappt. Han hade inte sagt förlåt. Och Jesus säger, dig vill jag följa med hem. Jag vill följa med dig hem. Och då så tror jag att vi alla kanske känner oss som Zacchaeus. Ovälkomna, isolerade, jag passar inte in. Titta inte på mig. Ni vet när man är i ett sammanhang och inte känner någon. Så kanske man inte vill att någon ska se en. Man vill gärna vara osynlig. Och jag upplevde det här när jag började på en bibelskola. Det var som att alla andra var bästa kompisar. Alla andra kände ju varandra redan. Och de hade jättekul och jag stod där och kände mig jättedum. Och utanför och isolerad. Och jag undrade, varför känner de redan varandra? Hur kan de ha så roligt redan? Det här är ju liksom första dagen. Och då var min första reaktion att men här, jag passar inte in här. Jag vill inte vara här. Jag kanske ska åka hem. Jag vill bort från de här människorna. Bort från gemenskapen som de har. Och liksom att gå från den situationen, den känslan som jag hade där och då, genom lite gemenskapsövningar och lite fika, till gemenskapen, till en inkluderande gemenskap, det förändrade hela situationen. Det gjorde att men det är klart jag ska vara här. Det är klart jag ska gå kvar på den här bibelskolan. Det är klart jag ska investera i de här människorna, investera i de här relationerna. Hela mitt mindset ändrades när jag blev en del av gemenskapen. Plötsligt ville jag stanna kvar. Och då kanske man spontant tänker, wow, vilket bra gäng. Vad grymma de var som välkomnade henne in i gänget. Men det fanns inget dem. Det fanns inget gäng. Det var bara jag som hade byggt upp en föreställning i mitt huvud om att de har den här gemenskapen som jag så gärna vill vara en del av. Det var bara i mitt huvud att de redan var bästa vänner. Det visade sig i efterhand att vi alla kände typ samma sak. Vi alla var osäkra och funderade på vad har jag för plats i det här sammanhanget. Och vissa när man känner så kanske reagerar med att vara jätteglad som att man redan har känt varandra hela livet. Någon annan drar sig undan och blir blyg och försiktig och vågar inte tala. Och så tänkte jag, de är redan bästa kompisar. Men sen så byggde vi gemenskapen tillsammans. Jag byggde på mitt håll och de byggde på sitt. Vi hjälptes åt. Och vi tillsammans här, vi bygger också gemenskapen ihop. Men det är inte alltid så enkelt. Att visa gästfrihet, att bjuda in och bli inbjuden. Det kan ju finnas en trötthet att bjuda in. Eller en besvikelse på att inte ha blivit inbjuden. Men jag undrar om det är möjligt att hantera den här tröttheten. Att inte orka bjuda in. Eller den här besvikelsen över att inte ha blivit inbjuden. För att kunna leva ut den gemenskap som jag tror att vi är skapade till. Tänk om vi kan hantera det. Hur gör vi det då? Hur är det möjligt? Efter allt jag har varit med om. Efter allt jag har gjort. Efter alla försök. Allting som har hänt i mitt liv. Hur är det möjligt? Att liksom börja om. Efter allt slit. Då kanske vi behöver sätta oss vid bordet. Bredvid Gud och be honom om vägledning. För någon så kanske det innebär nytt mod att våga säga ja. Att våga bli medbjuden. Eller för någon annan så kanske det innebär att be om vila för att sen orka gå. För att orka bjuda in och orka bjuda med. Vi kanske behöver gå ner på knä och be Gud om vägledning. Hjälp mig i det här. Inte bara ta för givet att det är klart jag ska vara gästfri. För det är inte så lätt. Det är kanske enklare att bara åka hem och vara själv. Men vi kanske behöver be, låt mig få vila på gröna ängar. Led mig på rätta vägar för ditt namns skull. Hjälp mig att se på dem. Hjälp mig att se på mig själv som du ser på mig, skapad för relationer. Även om det är knöligt. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont. För du är med mig. Ge mig mod att möta situationer som jag är rädd för. Din käpp och stav, de tröstar mig. Tack för att du har dukat upp ett bord för mig. Hjälp mig. Att bjuda in fler att sitta vid det där bordet tillsammans med oss. Godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Hjälp mig att leva ut och ta emot den gästfrihet som du så tydligt talar om återkommande i Bibeln. Vi ska läsa från Hebreerbrevet, ett brev i Nya testamentet, kapitel 13, vers 1-3. Där står det, håll syskonkärleken levande. Glöm inte att visa gästfrihet, för genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var deras medfångar och på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp. Bibeln talar så tydligt om gästfrihet. Tänk om vi som kyrka tillsammans skulle vara en motkultur till det som händer i samhället idag som vi ser så stort i vårt samhälle. Den ensamheten som är så stor i Sverige, i vårt land. Bibeln talar om något annat. Vi kan få vara den platsen. Vi är den platsen. Bara att vi ses här nu. Att du sitter bredvid någon som du kanske inte brukar sitta bredvid. Eller att du hälsar på någon i entrén som du får ha en relation till. Det är gästfrihet. Att du delar livet med någon. Och det är lättare att inte bjuda hem än att göra det. Ibland är det så. Men det betyder inte att det är rättare att inte bjuda hem än att göra det. Ibland får vi göra saker som vi inte är så bekväma med kanske. Inte orkar. Paulus, en författare som vi känner från Nya Testamentet också. Han säger, det jag vill, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det gör jag. Hjälp mig Gud. Hjälp mig Gud. Paulus, jag tror att han också behövde träna sig i goda vanor. Och när man lever ett tag så inser man att livet, det händer inte bara. Eller det skulle kunna hända. Men det är inte så bra om det bara händer. För då hade nog inte jag varit här nu om jag bara hade legat kvar och sovit. Inte du heller kanske. Utan vi bestämmer oss hela tiden för jag behöver klä på mig. Jag behöver gå upp och borsta tänderna. Jag behöver göra det här. Och jag tror att vi kanske ska ha en strategi för hur vi är gästfria också. Att det inte bara händer. Om du tänker på din bibelläsning. Många av oss här inne vill ju läsa Bibeln. Och om man tänker, ja men jag vill ju läsa Bibeln. Då läser man kanske inte Bibeln. För då tänker man ju bara, jag vill läsa Bibeln. Men om man har en strategi för det, om man tar sin Bibel och lägger på köksbordet. Då finns det ju väldigt mycket större chans att jag kommer öppna den där boken. Om jag strategiskt har tagit min Bibel ur bokhyllan och lagt det på bordet. Eller om jag laddar ner bibelappen och sätter på notiser om dagens bibelord. Så kanske det finns en större möjlighet att jag faktiskt läser det där bibelordet. Än om jag inte hade laddat ner appen och satt på notiser på mobilen. Livet händer inte bara. Det kan göra det. Men vi kan också ha strategier för att leva så som vi längtar efter. Så som jag tror Gud längtar efter att vi ska leva. Och likadant är det med gästfrihet. Kanske du ikväll, efter du har varit här i kyrkan, ska sätta dig med din almanacka och fundera över hur ser veckan ut? Har vi någon eftermiddag kanske där vi skulle bjuda hem någon som vi inte har sett på länge? Eller tänk om det var någon som jag träffade i entrén i kyrkan som kanske skulle behöva bli hembjuden? Eller någon som du är jättenära vän med som du känner så här, ja men jag behöver ju umgås med mina nära vänner. De här goda relationerna som jag får massa energi av. Tänk om ni skulle ta en fika på torsdag eftermiddag. Tänk om du ikväll skulle sätta dig med din almanacka och kolla. Vart finns det utrymme för lite gästfrihet nästa vecka? För det är lätt att livet bara händer. Och snart finns det väldigt bra strategi för dig att vara gästfri. Om du bokar in ett datum framöver, som jag borde säga nu, men som inte jag vet. Så då får ni komma tillbaka till kyrkan igen och så får ni höra det datumet av mig. Men vi kommer ha hemma hos igen, som vi hade för några veckor sedan. Och då anmäler du dig till det. Och det innebär att du anmäler antingen att du vill åka hem till någon eller att du vill bjuda hem någon. Och då Sandra, vår administratör och barnpastor, hon kommer plocka ihop det och se till så att alla hamnar med någon eller ja, hemma hos någon eller hemma hos dig. 17 november. 17 november. Då anmäler du dig till hemma hos med hela församlingen. Det gäller oss alla. så kanske du får hem någon till dig som du inte har träffat kanske. Eller så är det någon som du känner väldigt nära. Eller så får du åka hem till någon. En strategi för att liksom göra det till en vardag. Att vara gästfri. Och ganska enkelt sätt. Sandra löser det mesta. Eller så kanske du kanske redan hade planerat ikväll sitta med din almanacka, göra matsedel och allt det där som jag inte gör. Veckoschema och vissa är ju väldigt bra på det. Du kanske redan har en plan, du kanske redan har bjudit hem någon. Och så läser vi om Zacchaeus i trädet. Som jag sa tidigare så klättrade han upp i trädet. För det var så mycket folk som såg på Jesus, som ville se på Jesus. Och där i folkmassan så beslutar sig Jesus för att honom vill jag följa med hem. Ganska spontant, kan man tänka. Trots att han hade en annan agenda. Eller i alla fall var på väg någonstans. Jag vet inte om du har tänkt på det förut. I vilket sammanhang det här bibelordet om Zacchaeus står. Vart var Jesus på väg? Vad var det som skulle hända efter han mötte den här mannen i trädet? Mitt i hans plan. När han är på väg till Jerusalem. Ungefär en vecka innan han korsfästs. Så säger han till Zacchaeus, jag vill följa med dig hem. Jag måste följa med dig hem. Om man vet att det väntar, jag har en vecka kvar. Så finns det utrymme för lite spontanitet. Att möta en människa som ingen annan ville möta. Skynda dig ner, Zacchaeus, för idag måste jag gästa ditt hem. Jag har inte tänkt på det förut. Precis innan korsfästelsen. Och då får vi inse att mötet med Zacchaeus, det är så mycket mer än bara en mellanlandning. Det är en inblick i hur Gud prioriterar gemenskap och närhet trots allting som väntar honom. Och den här gemenskapen, alltså jag vill så gärna leva ut den. Jag önskar så mycket att det fick vara en del av mitt liv. Med Guds hand i ena handen. Och i den andra handen. Så har jag mitt inspirerande besök från Bovieran i Vänersborg. Jag vet inte vad du är inspirerad av. Hur du vill leva. Men låt oss ta dem som vi har runt omkring oss som föredömen. Och så går vi med Gud i den andra handen. Lovsångsteamet och förebedjare kan få komma fram. Och vi andra kan få ställa oss upp.